mitt uppdrag i livet.
Så när anden verkar så formar han dig och lägger det på drejskivan. Men det är svårt att forma någon som inte vet vilken identitet den har. Och då ska jag läsa här vad Herren säger. Ifrån kapitel 2 och versen 4 i första Petrus brev. Kom till honom, den levande stenen, förkastad av människor, men utvald och dyrbar inför Gud. Och låt er själva som levande stenar byggas upp till ett andligt hus. Ett heligt prästerskap som ska bära fram andliga offer som Gud tar emot med glädje genom Jesus Kristus. Vi är ett heligt prästerskap. Och jag har tagit ganska mycket tid och läst Gamla testamentet för att se hur de här prästerna i Gamla testamentet blev avskilda. Och då står det i Gamla testamentet att de gjorde en höghelig smörjelseolja. Den var så höghelig att om den smordes på någonting annat än prästerna så fick man dö. Så höghelig var den. Och blandade man in någonting eget i den smörjelseoljan så fick man också dö. Och använde man smörjelseoljan för egen njutning så fick man också dö. Det här är Gamla testamentet. Och jag är väldigt glad att vi inte lever i Gamla testamentet. Men oljan är höghelig. Det Gud smörjer dig med som är en troende är höghelig olja. Och du ska vara medveten om det, att det Gud har smort dig med i helhet. Och vi hörde ju Herren säga i onsdags när jag predikade, lek inte med smörjelsen. Blanda inte in någonting i Guds högheliga smörjelse. Och det står också i Gamla testamentet att allt som skulle vara i tabernaklet blev smord med den här oljan. Och om man rörde vid något som var helgat åt Herren så blev man själv heliggjord. Så helig var den här oljan. Och jag har hört att Herren har sagt så här. Att han vill smörja sitt folk. Att han vill rusta sitt folk. Men vi vill bli medvetna om. Att den olja som finns i våra liv och över våra liv är höghelig. Det kommer från himlen. Det är Gud som har smort oss. Och jag tänkte det här. Vi får inte bli för familjära när det gäller Gud. Gud är vår far. Men vi leker inte med det här. Det är högheligt. Och jag läste om Ussa. Jag tackar gode Gud att vi är ur Gamla testamentet. Men man kan lära sig saker där. Ni vet Ussa. Han försökte hjälpa Gud och rörde vid arken. Därför att arken hade varit under en längre tid i Ussas familj. För David hade ju lämnat arken efter vägen till Jerusalem. På grund av omständigheter. Så då var arken i en familj. Och då fick de ju se Herrens härlighet i familjen. Och det står i Bibeln att de blev väldigt välsignade när de hade arken i familjen. Och när David fick höra det, då ville han ju hämta den såklart. Och föra den upp till Jerusalem. Men Ussa hade blivit för familjär med smörjelsen, med Guds härlighet. Så att när den här vagnen höll på att tippa, ni vet. Arken var på den här vagnen. Då sprang han fram och försökte stötta och stödja den här heliga arken. Alltså Guds härlighet. Det är ju Guds härlighet. Då dog han. Och jag känner mig så otroligt tacksam när jag satt och tittade på de här texterna och tänkte. Tack att du och jag är försonade med Gud. Men Herren sa, oljan, smörjelsen är fortfarande höghelig. Och kan vi inte hålla den här smörjelsen höghelig så kan inte Gud rusta oss för den yttersta tiden att använda oss i under och tecken. Vill bli använda i under och tecken. Därför vi går in i en tid när Herrens härlighet kommer att uppenbaras med under och tecken. När vi kommer att få se hur människor blir radikalt helade. Det ser vi ju redan nu, men det kommer att bli mer. Vi kommer att se hur psykisk ohälsa, alltså sjukdomar som läkarna har stått så frågande inför. Och nu kommer ju forskning och säger att i och med att permafrosten, alltså den smälter ju i Sibirien. Så kommer det fram bakterier som, och virus som man har aldrig känt till i mänsklighetens historia som har varit infruset. Och därför behöver du och jag veta att det här namnet som är över alla andra namn är det högsta namnet. Och i det namnet måste varje bakterie, varje sjukdom, varje virus, varje djävulens gärning böja sig. Men smörjelsen är höghelig. Och det känns som att Herren säger, lekstugan är över i Kristi kropp. Kanske inte var så mycket lekstuga, men jag hörde det i alla fall. Vi ska inte leka längre, utan vi ska gå in i helighet och överlåtelse utan fruktan. Vi lever inte gamla testamentet och vi kommer inte att dö om vi skulle försöka hjälpa Gud. Eller vi leker lite grann. Men vi går in i ett allvar nu, för Gud har sagt, nu är det tid, för jag vill smörja mitt folk och rusta mitt folk för helig tjänst. För helig tjänst. Jag vill rusta mitt folk. Och jag tror att du som ser mig nu och du som är här idag känner den här längtan. Jag vill låta mig rustas. Och jag pratade med en flicka som var med onsdag som var helt uppskakad över hur Guds helighet rörde vid hennes hjärta. Hon kände, jag vill leva heligt, jag vill leva era hjärtan. Då ska ni inte tänka att ni måste åstadkomma där i egen kraft. Då säger ni bara, välkommen heliga ande. Gör ett verk i mitt liv. Vidga mitt hjärta. Och hjälp mig Herre att hålla den smörjelse som finns över mitt liv och i mitt hjärta som höghelig. Det är höghelig smörjelse som Gud har låtit flöda över ditt liv. Och det här gör att du kommer att tänka på dig själv annorlunda. Och nu kommer jag till det här. Han säger så här att nionde versen. Men ni är ett utvalt släkte, ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk. Alltså vi skiljer oss, vi har ett uppdrag till den här världen. Vi måste veta att vi har ett uppdrag till den här världen. Inte att döma världen, inte att kritisera världen. Därför världen är redan dömd. Förstår ni det? Världen är redan dömd. Vi har ett uppdrag till världen och därför måste vi och vi tillsammans våga vara annorlunda. Vi måste våga sticka ut. Och jag tror inte att det är så att vi når världen och vi försöker bli som världen. Varför ska världen vilja ha oss då? Vad säger ni om det? Ja, men vi lever precis som ni. Vad ska de med oss till då? Utan vi måste vara så annorlunda så att de känner igen det som Gud har lagt i deras hjärtan efter syndafallet. Längtan efter Gud. Det finns ett minne. Ett evighetsminne i varje människas hjärta. Och det står så här i Bibeln. Gud har lagt evigheten i varje människas hjärta. För att få det ljus, det svaga ljus. För att hon ska hitta hem. Men om inte vi predikar så hittar inte människor hem. Därför måste vi vara annorlunda. Och därför säger Bibeln. Vi är ett heligt prästerskap. Ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk, ett Guds eget folk. Och nu kommer orden. För att förkunna hans härliga gärningar. För att förkunna hans härliga gärningar. Han som har kallat oss från mörker till sitt underbara ljus. Och när människor har det svaga ljuset, alla människor har det svaga ljuset. På grund av att Gud har lagt evigheten i deras hjärtan. Men de kommer inte hitta hem utan förkunnelsen. Och därför säger ju Bibeln också, hur ska de kunna tro om ingen förkunnar? Hur ska de kunna tro om ingen förkunnar? Och hur ska de kunna höra om ingen blir sänd? Och därför så frågar Herren idag, får jag sända dig? Får jag sända dig? Det är inte säkert Herren säger att han ska sända dig till Filippinerna eller till något annat fjärran land. Han kanske vill sända dig till din granne, till din arbetskollega, till din kamrat på gymnasiet som håller på att skära sig sina armar nu. Vet du, jag ser i anden att också i Upplands Bro gymnasium finns det väldigt många ungdomar som har psykisk ohälsa. Vem ska gå till dem? Det måste ungdomarna göra. För jag tror inte att det är så lätt för lärare eller att de ens kan nå in. Men ungdomarna kan få gåvan att skilja mellan andar. En utrustning av andens nio nådegåvor att kunna nå in i sin generations nöd. Vem ska jag sända? skäms vi för Jesus. Jag är stolt över Jesus. Jag skulle ropa ut hans namn överallt. Och han har ju, det beskrivs hans namn och så jättemånga uttryck i Bibeln. Men jag tycker mest om namnet frälsaren. Och sen tycker jag om namnet lammet. Och så tycker jag om namnet det sårmärkte. Och så tycker jag om namnet den älskade. Den älskade. Alltså han bär så många namn och han bär så många kronor. Men hans namn är koncentrerat i namnet frälsaren. Vem ska jag sända? Det är en fråga som Herren har. Vem ska jag sända? Skörden är stor, men arbetarna är få. Och jag tror vi behöver gensvara och vi kommer göra det på ett djupare plan i dagar som kommer. Sänd mig. För när du har bett den bönen, sänd mig, då öppnar Gud en dörr till människors hjärtan. Han kommer exakt visa vem du ska dela ordet med. Vem du ska betjäna. För när du har bett den här bönen så öppnas dina ögon. Och du behöver inte se tusentals människor. Du kanske ser en enda person som du ska nå in med den heliga ande. Du ska förkunna hans härliga gärningar. Han som har kallat oss från mörkret till sitt underbara ljus. Ni som förr inte var ett folk, men nu är ni Guds folk. Ni som förut inte hade fått barmhärtighet, ni har nu fått barmhärtighet. Och i försoningen så får du och jag barmhärtighet. Glöm aldrig det, att du har fått barmhärtighet. Gud har gjutit in sin barmhärtighet i ditt liv så att du ska kunna flöda i barmhärtigheten till människor som är svaga, som lider, som har sjukdomar och som mår dåligt på olika sätt. Men det är inte bara de som behöver evangelium, utan alla behöver evangelium. Men jag citerar igen, vi ska förkunna hans härliga gärningar. Hans härliga gärningar. Och då ska vi ska titta på andra Korinthierbrevet kapitel. Vi kan slå upp andra Korinthierbrevet. Då ska vi slå upp kapitel 5. Och jag läser ifrån 19:e versen. Nej, jag läser inte från 19:e versen, jag läser från 17:e versen. För det här var så vackert. Vi har fått en ny identitet, en konungslig identitet, en prästidentitet, därför kan inte vi leva hur som helst. Men vi måste leva i världen. Vi kan inte fly från världen, för vårt uppdrag är ju till världen, eller hur? Men vi kan inte leva av världen. Vi måste leva av det som kommer ifrån Guds mun. Vi måste leva av det som kommer genom den smörjelse som finns över våra liv när vi har tagit emot Jesus som vår frälsare. Och då säger Herren så här, om någon är i Kristus är han alltså en ny skapelse. Det gamla är förbi och något nytt har kommit. Och allt kommer från Gud som har försonat oss med sig själv genom Kristus och gett oss försoningens tjänst. Han har försonat oss med Gud. Och därför har vi fått den tjänsten som är försoningens tjänst. Det är inte alla som förstår vad försoning är. Vad är försoning? Vad är försoning för någonting? Om något ska kunna försonas så måste det vara sonat också. Alltså det måste ju vara någon som har förlåtit. Eller hur? Någon har förlåtit. Och då är vi försonade med Gud. Det betyder så här, vägen är öppen till Guds hjärta. Det finns inga hinder på vägen. Alltså han står med utsträckta händer och säger välkommen hem. Och det är det som vi måste berätta för människor. Att vägen är öppen. Och Gud står med utsträckta armar och säger välkommen hem. Och han vill helst att de ska komma riktigt misslyckade. Alltså han vill helst att de ska komma neddrogade. Kanske till och med fulla. Han vill att de ska komma söndertrasade. Han vill att de ska komma nerbrutna. Han vill inte att de ska fixa till sig först. Amen. Låter det bra det här? Det här tycker jag är det viktigaste evangelium. För det var en väldigt känd, jag tror det var John Wesley som de hade kritiserat och sagt så här. Ja, dina lärjungar, de där som kom från rännstenen, dina lärjungar, de fortsätter ju super. Och då sa han så här, ja, sa han, om det är mina lärjungar, då lär de fortsätta att supa. Men om de är Jesu lärjungar, då kommer allihop att sluta. Vad säger ni om det? Om de är Jesu lärjungar. Och det är därför det är så underbart att vi inte ska fixa till folk innan de kommer till Jesus. Alltså vi ska inte fixa till dem. Greja till nu lite grann så du har snygga kläder och du ser något sån där bra ut. Men du vet att allt är ju ändå bara som en gammal disktrasa. Eller hur? Därför Gud vill ha äran i människors liv. Han vill inte att någon annan ska få äran. Det är han som vill ha de här trasiga människorna. Och de får komma hem. Kommer ni ihåg den förlorade sonen? Han var ganska skitig när han kom hem. Han hade varit bland svinen. Han luktade nog gris också. Hans kläder var söndertrasade. Har ni sett någon bild på den här förlorade sonen? Och så står pappan där med utsträckta händer. Men det slutar ju inte där. Utan han tar in honom i sin festsal och klär honom med nya kläder. Och det blir fest och det blir dans och det blir gödda kalven och det blir den vackra ringen. Men Gud ska få ära. Så är du ute och evangelisera, glädje om du träffar några som mår riktigt dåligt. Tänk så här, då ska vi få se mirakler. Då ska vi få se mirakler. Tänk vad Gud kan göra i en människas liv. Vad säger ni om det här? När jag blev frälst så hade jag nog helst velat fixa till mig först. För jag kände precis något som man känner sig, jag har sagt det flera gånger, den där känslan att någon knackar på dörren och man är totalt ostädat. Har ni varit med om det? Någon knackar på dörren och säger, öppna inte. Jag har inte hunnit städa, öppna inte. Och så måste du ändå öppna för det är socialen som kommer. Jag hittar bara på, va? Så du måste öppna. Och då tänker jag, bara om inte går in och tittar ut i sovrummet och går in i köket, fruktansvärt. Vi sätter dem på finsoffan av skyltar. Men du vet, så tänkte jag lite grann när jag tog emot Jesus som frälsare. För det gick så fort i mitt liv. Så jag hann inte tänka igenom vad jag skulle behöva lägga av innan jag bjöd in konungarnas konung och herrarnas herre. Jag bjöd in honom i röran. Innan de... Det var verkligen bra att jag gjorde det. Jag bjöd in honom i röran. Och när jag hade bjudit in honom i röran och jag kom på att han var inte nöjd att sitta i finsoffan. Utan han ville gå och titta i hela mitt hus. Hur jag hade det, vad jag hade för saker. Det var han som skulle se till att det skulle bli vackert i mitt liv. Och det här gör att Jesus får äran. Vi har många gånger för att vi ska predika en massa moral först. Och sen bjuder vi in människorna till Jesus. Så de är liksom lite välklädda och det ser inte för skabbigt ut. Men de måste komma som de är. Därför det är han som ska restaurera. Och först vill han föda dem på nytt. Och sen är det han som helar och upprättar. Det är han som formar. Det är han som gör våra liv till någonting vackert. Och därför är försoningens ämbete att säga, kom som du är till Jesus. Kom precis som du är. Kom med alla sår, kom med alla dina misslyckanden, kom med alla dina beroenden. Kom med allt det som binder dig. Nu läste jag eller jag såg på TV om ungdomar som andas in sådana här gaser av olika spraygrejer och så för att droga sig. Är inte det tragiskt? Men kom med sprayflaskan till Jesus så kommer han att fylla oss och dig och vi med någonting annat. Liv och överflöd. Glädje. Man behöver inte droga sig någon längre då när man har fått möta Jesus. Då har man fått en glädje som är så överflödande därför den glädjen kommer via den helige ande. Vi har försoningens ämbete. Ska vi tänka på det? Försoningens ämbete. Vi ska säga att vägen är öppen. Vi har försoningens tjänst. Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv. Han tillräknade inte människorna deras överträdelser. Och han har anförtrott oss försoningens ord. Alltså vi har ett ord som vi ska säga till människor. Vad ska vi säga till dem? Att Gud älskar dem. Att han har blivit gjort till synd för att de ska få en ny identitet. Att han har gått i döden för dem. Att han har burit all smärta, alla sjukdomar, allt lidande, all sorg. Det är det vi ska berätta för dem. Och de ska höra så många gånger att de är älskade att det ska smälta. Så de ska inte känna så här, men vi kan inte komma till Gud, vi har varit kriminella, vi har gjort det här och vet det där. Det är precis sådana som han kallar på. Och han vill helst ha sådana som i sina egna ögon har misslyckats, för då blir det miraklet desto större. Eller hur? Vad säger Bibeln? Där synden överflödar, där överflödar nåden. Och vi har fått försoningens ord. Och det ordet är så kraftfullt. Så när människor kommer till Jesus så börjar han omedelbart sitt helande verk. Omedelbart. Och för mig händer det ju på en gång att jag börjar gråta. Och jag märkte att Gud verkar i mitt liv. Och jag kände hans kärlek. Men jag tänkte, när jag hade suttit där i den där bönegruppen en kort stund, så tänkte jag, nu kommer han att säga hur misslyckad jag är. Jag ska sluta med det, jag ska sluta med det, jag ska sluta med det. Jag anade det. För jag hade ganska mycket på mitt register. Vet du, det enda jag hörde när hans röst hördes på insidan, det enda jag hörde, det var inte sluta nu med det där, sluta dricka alkohol, sluta. Ingenting sånt. Det enda han sa som förändrade mitt liv var, han sa så här, Linda, jag älskar dig. Det var det enda han sa. Linda, jag älskar dig. Kör du det med allt det skräpet? Du vet, när du öppnar skåpet och skräpet bara rinner ut. Älskar han dig? Ja, men han vill ha en andlig kärleksrelation. Så när renoveringen börjar, förändringen börjar, när han vill att du ska lägga undan saker, så kommer det vara det mest underbara som händer i ditt liv. Och du kommer säga, ja, säg mer, tack att jag får sluta med det här. För du kommer bara kasta av alla gamla palter. För nu har du blivit en präst och en kung. Smord av Gud för att förkunna hans gärningar i en sargad värld. Och det här, jag känner, när du får den här smörjelsen som är höghelig, då känner du att du kommer närmare det här som rör Guds hjärta och som drivs av Guds hjärta in i den här världen. Så du har fått en ny natur, du är kung och präst. Och sen ska jag läsa två bibelställen till som jag vill att, ja, jag skulle önska att du bara tog in det här i ditt hjärta. För vara sänd av Gud, då måste man också låta Gud andas på sig. Och jag tror att du kan inte vara sänd av Gud om du inte tar tid att vara inför hans ansikte. Och det är det jag ber den här förmiddagen, att han ska lägga en längtan i ditt hjärta att vara honom nära. För då kommer du att lära dig mer av hans tjänst. Därför vi ska ju ha hans tjänst i den här världen, eller hur? Vi har inte en annan tjänst än hans tjänst. Och därför säger Herren så här i Johannes evangelium i kapitel 20, versen 21. Än en gång så kom Jesus till sina lärjungar efter uppståndelsen och säger, frid vare med er. Nu kommer orden. Sedan han hade sagt detta. Nu ska jag läsa en gång till. Jesus sa än en gång till dem, frid vare med er. Som fadern har sänt mig, sänder jag er. Som fadern har sänt mig. Och nu behöver vi ta tid att studera. Hur betjänade Jesus människor? Hur handskades han med människor som hade syndat? Hur betjänade han människor med sjukdomar och löd som var plågade av onda andar? Det här behöver vi be över. Därför att Jesus säger, som fadern sänder mig, sänder mig, så sänder jag er. Och sen står det att han andades på dem och sa, ta emot den heliga ande. Ta emot den heliga ande. Det här var en annan smörjelse än den vi får på pingstdagen. Därför då får vi en utrustning för att kunna vara Guds vittnen. Och det är mycket nådegåvorna och kraften och makten i namnet Jesus som är i utrustningen. Men det här är den andliga kärleksrelationen. Och han andas på dem och säger, som fadern har sänt mig. Och jag tror att när han säger de orden, så hör nog lärjungarna, så älskade Gud världen att han sände sin enda son. Så var och en som tror på honom ska få evigt liv. Men den som inte tror är redan dömd. Och därför behöver vi inte gå ut och döma världen, för världen är redan dömd. Och den är skild ifrån Gud. Den lever under en dom för det eviga livet, vet ni, det blir en dom. Det får vi ska till Guds domstol. Men Gud önskar att alla människor ska få bli frälsta. Och jag tror att det är bara kärlekens budskap från Guds hjärta som gör att människor vänder hem och får en rätt bild av Faderns kärlek. Och jag läser igen ifrån första Johannes brev, så ska vi avsluta där. Så säger Herren i kapitel 2 om smörjelsen. Smörjelsen. Det är skillnad på smörjelsen som är i dig och smörjelsen som är över dig och smörjelsen som kommer att flöda igenom dig. Det är därför som man kan möta människor som är utrustade men ohelgade. Karaktären är ännu inte formad. Därför utrustningen är för att vi ska kunna föra ut evangelium i den här världen. Men Jesus önskar att smörjelsen som finns på insidan ska forma oss till Jesus likhet. Den smörjelsen som är höghelig som du har på insidan. Därför står de renhjärtade ska se Gud. Så det finns en smörjelse på insidan. Det finns en smörjelse som är över dig. Och sen kommer du att märka att det finns en smörjelse som flödar igenom dig. Där det finns en samverkan mellan smörjelsen i dig och smörjelsen över dig. Gud håller på att rusta oss nu, vet du det? Så när Herren verkar igenom oss så kommer ni att märka att han ser på era personligheter. Han ser på er kallelse, vilka gåvor ni har på insidan. Så när Gud använder er så kommer det vara olika. Det är därför vi inte ska jämföra oss med varandra. Eller avundas varandra. Därför smörjelsen över oss är lika. Det är liksom rustningen för att vi ska kunna tjäna Gud. Men smörjelsen som han använder igenom oss, när den ska igenom oss, kommer inte att uttryckas på samma sätt i allas våra liv. Och då säger Herren så här ifrån 2:27. Men den smörjelse som ni har fått av honom förblir i er. Den smörjelse ni har fått av Jesus, den förblir i er. Alltså det, Guds ande som har flyttat in i er genom pånyttfödelsen. Den smörjelsen kommer alltid att finnas på insidan. Ni är aldrig ensamma. Aldrig någonsin. Och jag tror att mycket av den här tomheten eller ensamheten eller förkastelsen. Allt det här har att göra med att Gud får inte alltid utrymme. Han längtar efter med smörjelsen och salvesen som man säger på norsk. Som ska vara på insidan och möta de här djupaste behoven som du har i ditt innersta. Av Guds kärlek, Guds omsorg, mening med livet. Att du får vara sedd av Gud. Att ta möter de djupaste behoven. Det ger dem smörjelsen. Var rädd om smörjelsen som du har på insidan. Var rädd om den. När du vaknar på morgonen säger till dig, jag vill vara rädd om smörjelsen som finns på min insida. Och jag vill inte såra dig, helige ande. Jag vill inte leva så att jag... Jag bedrövar den helige ande, för smörjelsen som vi har på insidan är höghelig. Kommer från himlen och Gud har smort dig. Var rädd om det som du har i ditt liv. Och jag tänker ibland så här över mitt eget liv också. Vad är jag beredd att förlora? Livet skakas ju på olika sätt. Nu är det ju människor som förlorar alltid. Över världen, ni vet, jordbävningar och krig och nöd på olika sätt. Men om du ska vara rädd om någonting, ska du vara rädd om smörjelsen. För smörjelsen uppenbarar Jesus i dig. Det är smörjelsen som levande gör Jesus. Det är smörjelsen som förhärligar Jesus. Det är smörjelsen i dig som hjälper dig att höra Jesu röst. Var rädd om smörjelsen. Man kan vara beredd att förlora allt, men inte smörjelsen. Därför vi förlorar vi Jesus har vi förlorat allt. Var rädd om smörjelsen. Var rädd om Guds närvaro. Men var också rädd om smörjelsen som är över dig. Med andens nådegåvor. Med den förmåga du får av Gud att predika, att dela, att vittna. Det är Guds förmåga. Som flödar genom ditt liv. Och då säger Herren. Den smörjelse ni har fått av honom förblir i er, och ni behöver inte någon som undervisar er. Hans smörjelse undervisar er om allt, och det är sanning och inte lögn. Förbliv i honom som ni har lärt er. Det här betyder faktiskt att vi har en egen kärleksrelation med Gud. Det här tar inte bort tjänstegåvor och lärare och herdar och pastorer och sånt. Det här handlar om att du har en egen kontakt med Gud. Och har du inte en egen kontakt med Gud, kan du hur lätt som helst bli styrd av andra människor. Eller hur? Alltså, du kan bli en idoldyrkare. Ja, jag minns en gång så var det någon som hade hela sitt rum fyllt med bilder på någon idol. Jag tycker sånt är bara knäppt. Ska man sätta upp bilder på någon människa? För vill man bli lika människa så blir man ju väldigt begränsad. Eller hur? Det är ju Jesus som du och jag ska få återspegla. Och du har en egen relation med Gud. Därför kommer inte du att gå vilse. Andra kommer att säga, nu går vi åt det här hållet och gör vi det. Men du kommer att veta vart du ska gå. Hur du ska leva ditt liv. Därför du har en helige ande i dig. Och då kommer du också känna vad som är rätt och vad som är fel. Vad som är heligt, vad som är oheligt. Vad som är smutsigt och vad som är rent. Det kommer du att känna därför du har Guds ande på insidan. Och det här är väldigt, väldigt viktigt också i tiden när människor blir fast i olika sekter och kulta sammanhang och allt möjligt annat och blir styrda människor som inte vågar leva sitt eget liv med Gud. Och jag tror det förutsätter att vi ska kunna få en sund gemenskap om vi kommer överens om det här. Vi har Guds ande på insidan. Den helige ande bor i mig. En höghelig smörjelse bor i mig. Och då kommer jag kunna känna vad som är rätt och fel och kunna vara ledd av Guds ande. Vi är skapade för att vara ledda av Guds ande. Därför har vi ett uppdrag i den här världen. Och det klarar vi inte om vi inte får utrustningen av den helige ande. Och jag säger det igen det här. För jag hörde Herren säga det. Det är en tid av utrustning. Och därför kallar jag på bibelelever nu. Nu kallar jag på bibelelever. För Gud behöver de som rustas av den helige ande. Och därför bäcker Gud en längtan också i många hjärtan idag. Att låta sig rustas. Och har du gått på bibelskolan tidigare men har blivit lite rostig i rören. Att du känner att det flödar inte lika lätt någon längre. Kom tillbaka till bibelskolan. Och ta ett år inför Herrens ansikte och låt dig rustas av honom. Som älskar dig. För skörden är stor och arbetarna är få. Och vi ber skördens herre om arbetare. Vi måste låta oss rustas. Av en övernaturlig kraftfull smörjelse. När Jesus såg alla de här människorna som var rivna och slagna i Matteus 9. Ni har ju läst den texten. Då står det att hela hans innersta berördes. Och då säger han så här. Be skördens herre om arbetare till skörden. Men i Matteus kapitel 10, alltså verserna efteråt, så kallar han på sina lärjungar. Och vad gör han då? Det står så här. Han gav dem makt. Att bota alla slags sjukdomar och alla slags krämpor. Han gav dem makt. Och så sänder han ut dem. Att driva ut onda andar och bota sjuka och predika evangelium. Och så säger han, gå ut och predika evangelium nu. Och så säger ni, Guds rike är nära. Och sen botar ni de sjuka. Ge som gåva det ni har fått som gåva. Ge som gåva den ni har fått som gåva. Och när vi får flöda i den heliga anden. När vi får samarbeta med Guds ande. När vi får se andens nådegåvor i funktion. Kanske till och med döda som uppstår. Och svårt sjuka blir helade. Så kommer han att få äran. Det är Gud som ska ha äran. När han formar oss. När vi kommer till honom skadade. Slitna. Sårade och trasiga, så får han äran. När vi flödar i den heliga ande och han reser upp dig som kung och präst och låter sin smörjelse flöda över dig, då ska han ha äran också. Det är han som ska ha äran. Och därför kan du vara frimodig i flödet i den heliga ande. Du kan vara frimodig för du vet att det här tillhör inte dig. Det här är Gud. Du får ge som gåva det du har fått ifrån honom som gåva. Och därför kan du göra det här med stor frimodighet i den heliga ande. Nu väcker han en längtan. Känner du det? Det växer en längtan. Jag vill vara en kanal för Gud. Och jag vill vara frimodig. Jag är en kung och en präst. Säg aldrig mer en usel syndare, för då sårar du Gud. Säg aldrig mer så jag är så dålig, jag är så misslyckad. Säg aldrig det. Utan säg istället, tack gode Gud att jag får komma till dig trasig. För då finns ju löfterna. Att jag ska få tillbaka 7 gånger av allt som Satan har stulit. Att då får jag se Guds mirakel i mitt liv. Om jag kommer till honom att jag tycker att jag har fixat allting själv. Då får inte han äran. Så när ni predikar evangelium, låt människor komma så trasiga de är, så sårade som de är, så bundna som de är. För när de kommer till Jesus så kommer de aldrig mer att bli de samma. För de kommer till honom med sårmärkena. De kommer till honom som är Guds älskade son. De kommer till honom som är lammet. De kommer till frälsaren vars namn är över alla andra namn. Tack Jesus. Känner du längtan?
Ja, det är mer.
Det är mer, va?
Mer.
Du känner så här, mer. Vad känner de här ungdomarna från Upplösbro gymnasiet? Träffade ni någon ledare innan ni kom ner hit, va? Vad säger ni? Vill ni ha förbön eller vill ni ha förbön sen?